Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay.
Hej, det här är Hälsogåtan och jag heter Anders Wallensten, läkare och folkhälsoexpert. Från sängen till bilen, bussen, hissen, skrivbordet och kanske landa i soffan mot kvällen. Det är lätt hänt att inte röra sig på en hel dag. För vi behöver ju inte. Vi kan trycka in både mat och underhållning via knapparna på telefonen. Och hur stort problem är det? Måste vi verkligen jogga eller gymma? Eller skulle man kunna få in tillräckligt med rörelse i vardagen ändå för att må bra? Där har du dagens ämne och dagens gäst heter Carl-Johan Sundberg, läkare och författare och expert på just rörelse. Han är professor i arbetsfysiologi på Karolinska institutet. Välkommen hit!
Tack!
Jättekul att ha dig här. Vi har en halvtimme på oss ungefär, så vi kör igång direkt. Men för att lyssnarna ska få lära känna dig lite mer tänker jag, vad gör man egentligen som professor i arbetsfysiologi?
Som professor och lärare på ett universitet så undervisar man ju till att börja med läkarstudenter och andra. Och sen bedriver jag forskning förstås inom området då, arbetsfysiologi, det vill säga fysisk aktivitet, träning. Och i vårt fall så håller vi på väldigt mycket med dels grundläggande aspekter. Hur förstår kroppen att den ska reagera på ett visst sätt när man tränar olika typer av träning? Så hur lyssnar då arvsmassan kan man säga, vårt DNA, på träningen? Så det är en grundläggande fråga vi har, hur lyssnar kroppen. Och sen har vi också en hel del kliniska studier där vi tillämpar fysisk aktivitet som behandling eller prevention. Mm. Inom psykiatri, inom cancer, diabetesområdet och på andra sätt. Så att där tillämpar vi det i klinisk vardag.
Jag förstår. Och det är inte nödvändigtvis kopplat till arbete då? Som arbetsfysiologi,
ja, alltså, arbetsfysiologi signalerar. Arbetsfysiologi är ju en beteckning som används, skulle kunna heta träningsfysiologi. Mm. Så att är man arbetsfysiolog så betyder det i stort sett idrott slash träning slash fysisk aktivitet. Det är ju ett arbete att arbeta fysiskt.
Ja, det är det ju verkligen, absolut. Även om inte alla arbeten nu för tiden innebär så mycket arbete.
Det är paradoxalt, men sant.
Just det. Ja. Vad innebär hälsa för dig?
Men jag tycker väl att hälsa för mig då i min ålder och belägenhet så är det väl att inte vara sjuk i någon uppenbar kronisk sjukdom, att inte ha ont och sådana saker och att ha en hjärna som fungerar någorlunda.
Mm. Men vad gör du själv för att hålla dig frisk?
Dels försöker jag ägna mig åt meningsfulla saker kan man säga. Det är väl en grundläggande fråga tror jag för att må bra generellt och kanske inte bara för den fysiska eller mentala hälsan, men för att känna att det är driv i steget och att det som jag ägnar mig åt om dagarna och så är meningsfullt. Men sen naturligtvis också att väva in en rimlig mängd fysisk aktivitet utifrån förutsättningarna, att äta hyfsat bra och att undvika en massa excesser vad gäller kanske att dricka mer vin och annat än nödvändigt än vad man nu hinner med. Det blir ganska lite egentligen generellt sett för att det märks att det påverkar så att det blir inte så ofta som det skulle kunna vara om man var ledig mera.
Du la mycket tonvikt vid meningsfulla aktiviteter. Mm. Kan du utveckla?
Jag tror att meningsfullhet är ju någonting ganska grundläggande för människan. Att skapa mening om inte annat. Så våra hjärnor fungerar nog så att vi försöker skapa förståelse, samband, förklaringar i alla möjliga sammanhang. Och om man, det man ägnar sig åt i livet, förutom familjelivet som i sig känns på något sätt i grunden djupt meningsfullt. Så när det gäller yrket eller så är det ju ett privilegium om man kan göra något som man uppfattar och upplever som meningsfullt. Och det tycker jag att både undervisningen och forskningen och andra akademiska aktiviteter är. Mm. Det känns roligt nästan hela tiden.
Det låter verkligen bra. Om vi går tillbaka till den här scenen jag beskrev, en dag då man egentligen inte behöver röra på sig alls. Mm. Känner du igen den bilden? Är det någonting som kan innebära problem?
Ja, du inledde med pandemin och dess så att säga, accentuerade konsekvenser för just rörelse från A till B. Om man så att säga, har en förflyttning som man måste göra för att utföra om man nu ska i arbetet eller på annat sätt. Och det har ju någonstans försvunnit för många under långliga tider. Och ser man på data från Sverige så ser man ju att en liten fraktion har ökat sin fysiska aktivitet som de själva rapporterar. Och en större andel har minskat och de flesta ligger kvar i mitten någonstans. Men det har nog gått åt mindre kan man säga. Så att det är ingen tvekan om att i grunden redan innan pandemin så är ju människor i Sverige och många likartade länder väldigt stillasittande, snedsträck, uppnår inte det som WHO rekommenderar utifrån ett hälsoperspektiv då, 150-300 minuter i veckan.
Mm, av någon form av rörelse där man blir lite anfådd eller så.
Exakt, och så i tillägg till det då muskelstärkande aktiviteter 2 gånger i veckan. Och sen hos äldre träna balans och så också. Så att de här 3 huvudelementen spelar ju stor roll. Jag tror att det här med bibehålla muskelmassa och styrka kommer att växa i betydelse. I takt med att människor sitter mer så förlorar man just stimulit för muskelmassebibehållande. Och det tror jag är allvarligt på sikt när man blir äldre att tappa muskelmassa.
Absolut. Och hur tänker du? Jag tänker balans är ju faktiskt beroende av de andra sakerna också. Varför tror du man just rekommenderar balans först när man är äldre? Det är väl någonting man kan träna på hela livet?
Ja, det kanske man egentligen bör göra. Men jag tror att man har gjort en avvägning mellan att ge en rekommendation som slår som ett tomt slag i luften för många som är 32 eller någonting som inte tänker så mycket på det. Människor som blir 65, 75, 85, där ökar risken för fall. Mm. Och det är nog det man har velat mota med rekommendationen kan jag säga, för att det ska bli allt för vanligt och onödiga fall som kan leda till frakturer i underarmen eller lårbenshalsen eller något sånt.
Alltså alla verkar veta att vi ska röra oss. Men att det är lite en gåta då varför vi inte gör det. Vi har en inre drift att vilja ta det lugnt. Men när vi kan ta det för lugnt för mycket så blir det helt enkelt för mycket. Håller du med om den bilden?
Ja, det kan man ju säga. Så att evolutionen kanske har tänkt rätt. Mm. Eftersom vi under antagligen 100 000-tals år har varit tvungna att röra oss för att överleva. Och därmed har vi fått den typen av påverkan på kroppen som har lett till bibehållande av funktion och hälsa. Nu vet vi inte exakt hur hälsosamma alla var en gång i världen, men icke desto mindre. Och idag så är vi utsatta för ett miljötryck som eliminerar behovet i många stycken. Så därför krävs det, som du är inne på tror jag, att man tänker och förstår. Så att just det här, och det är ju så också att det finns ju många människor som verkligen tar till sig mycket av den här vetskapen och lever ganska hälsosamma liv.
Men det är ganska intressant ändå att vi måste tillföra rörelse för att må bra. Kan du berätta lite om hur det påverkar kroppen om vi inte rör oss?
Vi måste tänka på det här på något sätt som det nu är utformat i vårt samhälle. Och vad som händer om man inte rör sig, det är ju att man förlorar en del fysiologiska funktioner i optimala sådana. Dels tappar man ju muskelmassa, muskelfibrerna blir sämre på både uthållighet och kraftutövande och styrka och så. Hjärtat växer inte till och blir slagkraftigt kan man uttrycka det som. Blodvolymen är inte lika stor som om man rör sig. Och kärlen som då fungerar som våra transportrör, de ska kunna vidga sig bra för att släppa igenom blod till de vävnader som behöver det som mest, till exempel hjärtat och musklerna. Och det blir sämre om man är mycket stilla. Börjar man träna så påverkar man alla de här faktorerna som jag pratat om. Så att varenda vävnad lyssnar på det som händer under arbete.
Det som har lyfts på senare år känner jag är också påverkan på hjärnan och måendet generellt och så. Vad, är det samma mekanismer där eller är det andra?
Delvis kan det vara det, för att även blodflödet i hjärnan ökar något om än marginellt. Men framförallt är det nog nervcellernas egen aktivitet som påverkas i hög utsträckning. Men rörelse är mer komplext än man kan tro. Så att det engagerar inte bara de områden som man kallar motorbarken, det vill säga den del av hjärnan som direkt styr musklerna, utan en väldig massa andra områden. Så att man aktiverar synbarken bak i hjärnan, känselbarken som ligger bakom motorbarken, frontalloben i mångt och mycket omdöme kring rörelse. Man måste bedöma saker hela tiden. Så att hjärnan är ganska aktiv under fysisk aktivitet, vilket gör att den förstås tränas. Just därför att hjärnan dels är aktiv, men också för att hjärnan då bor i en kropp som är mer hälsosam. Så att det blod som försörjer hjärnan har då en bättre blodbild kan man uttrycka det som. Vad gäller blodsocker, blodfetter och olika typer av inflammationsdrivande substanser. Så att det finns mycket både i hjärnans inre, i de här 86 miljarder nervcellerna som vi har, och i det som hjärnan bor i, nämligen kroppen.
Fantastiskt, det är ett jättebra sätt att sätt att synka ihop de här olika fynden. Jag tycker det är ändå viktigt att det kommer fram mycket ny kunskap om att det är bra för en det ena, en det andra. Men att man förstår att hur det hänger ihop är ju någonting som kanske gör det lättare att ta till sig. Snarare än att det bara är spridda forskningsrön, så att säga.
Ja, jag håller med dig. Och jag tror också att i förlängningen kan det här leda till upptäckter som kan leda till utveckling kanske av läkemedel som kan härma vissa effekter för patienter som inte kan röra sig, som är förlamade eller har svåra smärttillstånd eller så, där man då förlorar möjligheterna till rörelsens hälsobringande effekter. Så att det är fullt möjligt, för de här mekanismerna är ju kraftfulla. Men sen finns det ju andra system också, nämligen immunsystemet, som påverkas av fysisk aktivitet. Så man vet att man har lägre risk för överluftvägsinfektioner om man är regelbundet aktiv gentemot inaktiv. Risken att drabbas av sjukhusinläggning, intensivvård eller dö i covid-19 tycks också vara ungefär halverad, vilket är otroligt kraftfullt. Så att de studierna som har kommit under det här året har ju indikerat och tycker jag visar på ett snyggt sätt att både vi kallar fitness, alltså vilket skick kroppen är i fysiskt, och den mån man bedriver fysisk aktivitet regelbundet eller inte, har en ganska stark påverkan.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Men då kommer man ju till kärnan i det här. Vi säger att vi liksom innerst inne kanske inte vill röra oss så mycket. Men vi mår jättebra av att röra oss. Men idag tänkte vi diskutera lite där. Men hur mycket behöver vi röra oss då? Och på vilket sätt kan vi, liksom, för att komma lite mer konkret användbart till de som lyssnar. Var går de här gränserna för att få de här hälsoeffekterna? Kan du berätta lite om det?
Alltså, så mycket i livet är det gråskalor, så det finns ju inte skarpa gränser. Och man brukar säga att något är bättre än inget och mer är bättre än något. Och det är väldigt vagt uttryckt, men så är det. Så ganska lite gör statistiskt sett skillnad mot inget. Det kan man lugnt säga. Och var hittar man ett optimum då? Ja, det är en bra fråga. Man kan väl säga att rekommendationen som är framlagd, 150-300 minuter i veckan, den utvecklades eller kalkylerades fram, kan man säga, på 90-talet. I grunden. Och då var frågan egentligen, hur lite kommer man undan med, som du ställde som en fråga tidigare. Så vad är ett minimum för att ha en effekt? På vad då, kan man fråga? Hälsa? Ja, men okej, vad är hälsa? Det var för svårt. Så då tog man istället på dödlighet. Och det är ett ganska starkt mått på någon sorts ohälsa, alltså förtida död. Och då landade man på att det var 30 minuter som behövdes dagligen för att minska risken att dö i förtid med 15%. Vilket det låter lite för en del kanske, och låter mycket för andra, men det var en gräns som också gäller för många läkemedel. Och skulle man använda de här 30 minuterna om dagen, 5 dagar i veckan, så det blir 150, att istället ta i mer, så att man svettas och kanske måste duscha, ja, då minskar risken avsevärt mer. Så 15 minuter ger avsevärt mer än 0, 30 ger mer. Sen så småningom då 60, 90, 120 så börjar det plana ut. Det vill säga det ökande värdet planar ju ut. Så att jag skulle säga att lever man inom rekommendationen 150-300 minuter i veckan på måttlig intensitet, då har man hämtat hem det allra mesta. Om man då väljer att träna 4 timmar om dagen, det kan man väl göra, men inte av hälsoskäl. För det ger inte så mycket mer hälsa.
Och nu pratar vi då om det här slutmåttet död i förtid, så att säga. Men
det var man valde för att
jag förstår det, men jag gissar att om man även tränar, så det är inte så att, dessutom kanske de sista åren då blir det ett hälsosammare tillstånd än vad det skulle gjort annars.
Det är mycket sannolikt, ja. Men egentligen vad viktigare är, och det kanske det är inne på, och det brukar jag numera ta upp som första punkt, att fysisk aktivitet framförallt påverkar välbefinnande och livskvalitet. Sen drar jag ett streck och säger, finns det någon anledning att prata om något annat? Och sen går man in på det här med kognition, fysisk funktion, att man orkar mer i vardagen. Och sen förstås sjuklighet i olika tillstånd. Och sen det sista man kan prata om är ju dödlighet. Så jag tycker nog att välbefinnande och livskvalitet, kognition som är viktigt, va? Vår mentala funktion och sen den fysiska funktionen så att vardagen känns lätt. Mm. Det är otroligt centrala punkter för alla som inte ens är sjuka eller för de som har någon typ av sjukdom.
Men om man tänker de som verkligen har ett motstånd mot att träna. Jag tror att det är lätt för mig och kanske dig som har kommit över den här gränsen till att man faktiskt tycker att träning är... Det är liksom det jobbiga i det är till och med angenämt nästan, därför att jag tror att det är kopplat till att man vet att man alltid kommer känna sig mycket bättre efteråt. Och att man då känner en positiv känsla av att man utsätter sig för något jobbigt för att man redan vet om de här hälsoeffekterna. Men jag tror att om man, när man börjar från att inte träna alls eller vara aktiv alls, så är kanske den här jobbigheten i sig inte alls angenäm. Hur skulle du tänka eller ge någon råd kring hur man kommer över den där tröskeln? Och är det så att alla kommer över den, eller är det så att vi är lite olika där i hur mycket vi kan tycka om att vara aktiva?
Det skulle jag tro, att vi är lite olika. Alltså, vi har olika benägenhet att tycka om dels rörelse, men kanske också de så att säga besvär som kan tänkas uppstå i samband med det. När vi undervisar på läkarprogram på Karolinska institutet så lyfter vi väldigt mycket upp till, för studenterna, för de fastnar ju snabbt i att det ska vara 30 minuter om dagen. Och det ska vara ditt och datt. Och vi säger, ja, om du ser på den här patientbeskrivningen du har gjort, så tror du att det är rimligt, frågetecken. Ja, då märker de och tänker kanske att det var det nog inte, för den här personen kanske inte har någon vana alls. Alternativt är ganska funktionsnedsatt. Så man kanske ska börja med att personen ska röra sig i sin egen bostad, kanske ta ett varv runt kvarteret, kanske ta 2 kvarter, och så att man börjar där och uppnår någonting som är görligt och inte oöverstigligt och heller kanske inte plågsamt. Så att just det här som du var inne på, att man kan tycka om det arbetsamma i det. Ja, då har man fått en ganska hög nivå, kan vi säga. För att många människor har kanske inte då erfarenhet eller benägenhet. Så man ska börja rätt försiktigt och istället ha en trappa som man rör sig uppåt i. Från vilken nivå det än är.
Det finns ju sådana undersökningar, till exempel de blå zonerna, om folk som blir riktigt gamla. Något de har gemensamt är att de faktiskt, vad jag har förstått i alla fall, inte tränar aktivt. Utan att de lever aktiva liv med rörelse i vardagen. Mm. Och det kan man väl också säga att våra förfäder på savannen, om vi ska uttrycka det så, jägarsamlarna, de rörde sig ju inte för glädjen av att röra sig nödvändigtvis, utan just för att få mat och liknande. Mm. Så att här är ju något som skiljer oss. Men kan du se framför dig en vardag för någon som inte redan har ett fysiskt aktivt jobb? Vissa har ju det och får då rörelse gratis i jobbet. Men om man tänker den typen av kontorsmänniskor som många av oss är idag. Hur mycket liksom rörelse under en dag kan man väva in som vardagsrörelse så att man inte behöver träna om man nu inte tycker om det? Är det ett alternativ?
Ja, det är det absolut. Att man kan trixa in ganska mycket rörelse om man undviker alla de maskinella hjälpmedel som finns i form av bilar, bussar, tåg och tunnelbanor och så. Så att genom att undvika dem eller ta dem en station eller 2 kortare, så kan du trixa in det. Ta trapporna istället för att ta hissen och så. Du får in ganska mycket om du gör det här systematiskt. Då är det så att du råkar sitta vid din stol och jobba med någonting som bara pågår hela dagen, så är det otroligt värdefullt med avbrott. För det ser man påverkar väldigt massa faktorer. Så att jag skulle säga att avbryta stillasittande är en annan komponent. Det ger ju tid för fysisk aktivitet, och det kan vara fysisk aktivitet av något slag. Så att ackumulera många minuter under dagen kan ju trixas fram. Det finns ju studier som är upplagda så att man har gjort avbrott varje halvtimme och lagt in 3 minuter av antingen bara någon lågintensiv promenad till kaffeautomaten eller till någon kollega. Alternativt göra ett antal benböj eller motsvarande. Och då ser man ju ganska stora effekter, för att det finns många halvtimmar på dagen. Under en arbetsdag är det ju 16 halvtimmar. Och är 16 gånger 3 minuter i 48 minuter man är hemma, så att säga, på något plan, om man nu gör någonting under dem. Plus till och från arbetsplatsen. Så att, och det låter ju lätt när man säger så här. Men det handlar ju om lite disciplin och lite tanke och göra någonting som ändrar beteendet.
Och disciplin är ju något som är ganska svårt just i det här, tänker jag. Mm. Att vi har vår instinkt som säger ta det lugnt, och sen så ska det då krävas viljestyrka för att göra något. Så att jag gissar att du håller med mig att det är mycket bättre att väva in det i rutiner som inte kräver medvetna val varje halvtimme eller vad det är. Så att, som du var inne på, man hoppar av tidigare och går sista biten eller man väver in saker som rutiner som att ni inte ens tänker på att det är motion. Kan du ge mig, har du lite fler några exempel på hur man kan tänka där så i vardagen? Liksom?
Ja, så i arbetsvardagen kan man mycket väl tänka sig mycket mer walk and talk-möten. För det finns väldigt mycket möten där folk sitter och tittar på varann. Och det är ju trevligt, men det är också stillasittande. Så att jag tror att är det möten 2, 2, 3 och 3 och 4 och 4 kan man mycket väl ta dem som promenad. Alternativt är du med i någon typ av möte där din medverkan är mer att lyssna. Du kan mycket väl lyssna på de här föredragen eller vad det är för någonting gåendes. Mm. Så jag tror att pandemin har också visat att det finns möjligheter nu när vi har så att säga, hamnat i hemarbete till stor del. Då. Så att det finns sådana saker, tänker jag. Men ja, det finns mycket annat man kan lägga till. Men jag tror att man ska inte... Alltså, fysisk aktivitet är på något sätt för viktigt för att det inte ska kunna vara lite jobbigt också. Och du sa att det kräver disciplin, det gör det ju. Men många av våra livsval kräver ju disciplin. Så att säga, ska vi få lön den 25 så krävs att man går till jobbet eller på något sätt jobbar. Och så, det är en långsiktig fråga. Och även annat. Så att jag tror att man får liksom se på det som, dels ska det vara lustfyllt om det går, men går inte det så får man nog göra det ändå, därför att det har en stor betydelse som kan vara oerhört gagnelig för både hur du mår och vad som händer.
Vi var inne på det nu också, det här med sittande, det är ju också något som, eller stillasittande som har framhävt som en egen riskfaktor för sjuklighet. Mm. Håller du med om det först?
Ja, man ska nyansera det lite. Så att är det så att man i övrigt är ganska lågaktiv, då spelar stillasittandet en större roll som det verkar. Men är man med eller högaktiv, då spelar stillasittande tiden lite mindre roll. Så för de som är elitidrottare så spelar den förmodligen ingen roll. Därför att där krävs det tid för återhämtning och man får in en dos som heter duga. Så jag skulle säga att det spelar särskilt stor roll för människor som inte rör sig i övrigt så mycket. Då gäller det att avbryta. Mm. Så där, om man tittar på de staplar som finns kring riskförhöjning med mycket stillasittande tillsammans med låg fysisk aktivitet generellt. Ja, definitivt. Då är det en egen riskfaktor. Är det däremot så att man är ganska aktiv så är det inte alls lika klart.
Det har blivit ganska vanligt ändå med ståbord nu. Mm. Och att man kan variera sig på sin arbetsplats mellan att sitta och stå. Hur tänker du, är stående i sig en bra aktivitet? Är det mycket bättre än att sitta och hur ska man tänka? Är det bra att stå en hel dag? Man kan ju undra om det i sig mer för andra risker eller så.
Ja, alltså jag tror variation är nyckeln till allting här. Att variera ställning och alltså både när man sitter förstås ändra ställning, men framförallt ändra mellan stå och sitta. Mm. För att det kan ju bli ganska tröttsamt som kan påverka ens mentala funktioner. Om man tycker att man är trött i benen och ont i fötterna och allt vad det kan vara. Så att just variationen är ju allting. Allt ska vara cykliskt, kan man säga. Så att det bör varieras en hel del.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Kan man tänka sig att man på något annat sätt kan känna att man har tränat tillräckligt en dag? Man utgår ju från väldigt olika utgångslägen, som du säger. De som inte har rört sig alls tidigare kanske inte ens ska röra sig 30 minuter på det sättet. Eller? Ja, det beror ju lite på hur man ser det. Men kan man ha några andra riktlinjer så att säga?
Att man ska... Ja, då skulle jag säga att det kan finnas ett värde i att känna sig lite trött fysiskt efter det man har gjort. Så att man därför behöver vila av ren fysisk trötthet och inte någon sorts mental eller själslig trötthet, utan att man har fått matta ut sig på sin nivå. Det kan vara att man går en sträcka som är lite längre än vad som känns fullständigt bekvämt, just att pressa sig en aning. Och dessutom så sover man betydligt bättre. om man har varit fysiskt aktiv. Så att det är också en bonus. Man sover djupare på natten och blir mer utvilad. Så att man har ju värde av det in i en annan del av dygnet.
Och det blir en bra övergång till något som jag vill framhäva i den här podden, är att hälsa är ju kost och motion, som jag ofta gärna pratar om. Men det är ju också andra aspekter som relationer, våra tankar, hur vår omgivning är och just sömnen. Hur känner du? Var passar rörelse in i det här? Hur viktigt är just det här kontra de andra?
Jag tror att det är alla de här faktorerna på en gång. Och människor vill ofta veta, vad är då viktigast? Den frågan kommer ju oftast. Va? Och då är det oerhört knivigt. Så att jag var med i något seminarium som vi hade. Då var det som tur var sömnforskaren som sa det. Ja, jag måste tillstå att fysisk aktivitet lägger grunden för en bättre sömn. Så att denna någon valde då att lyfta upp fysisk aktivitet som kanske det primära. Men det går ju inte att liksom ignorera sömnen, eller kosten, eller skärmtiden, eller relationerna, eller meningsfullheten i det man ägnar sig åt. Så att det blir ju liksom nästan en sorts cirkus utav att vilja rangordna. En god sallad innehåller nog fler komponenter. Det vore enahanda att bara käka tomater. Liksom så att jag tror man måste tänka på att det här är en komplex rätt.
Det låter lite som du ändå säger, att vardagsmotion är jättebra, men att vi kanske ändå måste ha lite aktiv träning i vårt, på grund av hur samhället är strukturerat. Mm. Om jag skulle börja ta till mig något råd redan imorgon kring det här, vad skulle du ge mig för råd?
Ja, vardagsaktiviteten är på något sätt en bas som är värdefull och har sitt enskilda värde, och det kan räcka så för många. Men ska man få ut ännu större effekter och må ännu bättre, så är lite mer, så att säga, intensiv fysisk aktivitet har sin alldeles särskilda värden. Så ska man stärka skelettet, eller ska man må ännu kanske lite bättre i sitt sinnestillstånd, så är det värdefullt med att få upp pulsen, kan man ju säga. Så att det har ju sina egna särskilda värden. Men du ställer frågan från början också, kanske hur lite kommer man undan med? Och då kan man ju landa i att man klarar sig en bra bit på vägen genom att få in den här vardagsmotionen. Men som sagt, träning, om ni kallar det för det, har sina alldeles egna effekter. Men sen blir det en avplanande kurva förstås, så att mer är inte mycket bättre för hälsa. Sen kan folk vilja göra det ändå, kan jag säga. Men om jag skulle ge råd till vissa individer, typ politiker, så finns det ju väldigt mycket som kan göras på politisk nivå. Och efter många års påverkansarbete från många, så har man ju nu bestämt för att införa 100 timmar extra i högstadiet av idrott och hälsa. Och detta efter då en nedskalning som skedde under 90-talet. Mm. Så det är väl ett steg på vägen, men det stora kvarvarande problemet är gymnasiet, där det i gamla tider var storleksordning 2 timmar i veckan kanske, och det är väl minst en timme för lite. Och där Sverige nu ligger på mellan 0 och 1. Så att det är illa av flera skäl. Dels är det illa för att det är mindre fysisk aktivitet, men det är också vanorna som sen består under vuxenlivet. De sätts väldigt mycket under gymnasieåren. Så att någonstans finns det politiska beslut som måste fattas kring att Sverige bör restituera egentligen nivån till en rimlig omfattning.
Men där är också en fascinerande sak, tycker jag, vad det gäller ålder och träning. Att barn känns som att upp till 12 eller så springer de omkring hur som helst. Men tonåringar, det händer någonting i att de blir mer passiva och hellre sitter still. Och sen så är det kanske så under rätt många år, och sen så är det någonstans då vi börjar känna att oj, jag måste ta itu med min hälsa, eller jag mår inte bra av att röra mig så lite, och så börjar man aktivt träna. Dels, vad tror du det här beror på? Att varför har vi oss att sluta röra oss när vi är tonåringar? Och vad kan man göra för att brygga över den? Hur kan man tänka som förälder? Vad kan man göra?
Ganska många saker, tror jag. Dels är att göra saker tillsammans på olika sätt. Och dels tror jag att både skolan då, som är en arena som når alla, mer eller mindre, har ju en roll och en möjlighet och egentligen ett ansvar att se till att man får in det här. För det blir, vilket skolpolitiken ofta tittar på, skolresultaten blir ju inte sämre av att barn och unga är rörliga. Så jag tror att det kan gagna även PISA-mätningar och annat. Sen tror jag att idrotten har en roll att spela som går bortom den idrotten tar idag. Många klubbar och idrotter tar ett stort ansvar för att involvera alla, inkludera alla. Även när de kanske inte vill satsa på någon sorts semielitnivå när de är 13, 15, 17. Men kan ändå ha roligt och utöva en idrott. Och där tycker jag att för närvarande man inte gör ett riktigt bra jobb inom Riksidrottsförbundet, utan det måste man jobba stenhårt med för att behålla sin legitimitet vad gäller då idrotten i sin breda definition. Så det krävs ju både familj, föräldrar och skola och idrottsrörelsen någonstans för att just ge alla en arena för att utöva någon typ av fysisk aktivitet upp till man är 18-19. Sen är man ju vuxen och då är det andra saker som tar vid.
Om jag då ska göra någon form av intensiv träning, har du någon favoritgrej du gör för att få till den här intensiva träningen under din vecka så att du liksom vet att det här har jag checkat av? Hur gör du?
Ja, sen över 25 år så går jag med min hustru på söndagsgympan och den är intensiv. Mm. Så där får vi ju rejält med flås och så. Så. Eller så kan det vara att sticka ut springer i spåret på lördagen eller om det är vinter ut i skidspåret. Och då blir det ju ganska bra tryck i flåset och ansträngningsgraden. Så att det är väl några exempel då i detta avlånga land att man kan nyttja naturen förstås, eller skapa sig en vana där man kanske bedriver fysisk aktivitet tillsammans med andra i grupp.
Och det är ju någonting som man kan lyfta lite extra, just det här att vi faktiskt påverkas av andra och hur man själv agerar påverkar andra också, att det här hälsosamma vanor kan smitta lite och att göra saker.
Ja, du är smittskyddsläkare och det här är ju omvänt och här vill vi att det ska smitta. Och det gör det som du säger. Det visar mycket forskning att man gör det som andra gör i ens närhet.
Mm. Så gruppträning har verkligen en extra dimension där, eller var med i en löparklubb eller någon form av förening.
Eller en klätteklubb eller vad du vill.
Vad du vill. Mm. Ja. Vi ska avsluta det här, men jag tycker att verkligen har varit jättebra och trevligt samtal. Och jag hoppas att du som lyssnare har lärt dig mycket idag och kan ta till dig av råden och på något sätt få till extra träning, eller tillräcklig träning ska man väl säga, i både i vardagen och kanske med lite extra krydda utifrån vad du har möjlighet vad det gäller motion. Är det någonting ytterligare du skulle vilja lägga till eller undra över idag?
Nej, inte du sa i vardagen. Jag tänkte, och till fest tänkte jag. Det kanske småningom när pandemin lättar kanske det blir fest och det kan bli dans också. Det är också en form av fysisk aktivitet. Så att,
absolut.
Det kom jag att tänka på när du sa till vardags.
Ja, tack än en gång.
Tack.
Tack för idag. Det här var det 9:e avsnittet av Hälsogåtan. Alla säsongens avsnitt hittar du i gratisappen Podplay. Eller ett nytt avsnitt varje tisdag på alla andra plattformar. Och i nästa avsnitt gästas jag av yogaläraren Josefin Bengtsson. Vi ska prata om vad meditation och yoga kan göra för vår hälsa. Och hur meditation har fått Josefin att lära känna sig själv och sin kropp. Och inte bara leva i huvudet som hon säger. Mer om detta nästa gång. Jag heter Anders Wallensten. Producent var Lisa Tallroth. För klippning stod Mats Liljenberg. Och vignettmusiken gjorde av mig och Lars Benkert. Tack för att du lyssnade.
Hälsogåtan är en podd från Bonnier Fakta. Podplay.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.